Och då har vi fått upp Lars-Johan Liman som ska prata om robust drift av rotnamnservrar.
Och vi har ånyo drabbats av problem som Patrik och jag alltid har. Ska se när vi håller kurs. Då brukar vi dela av whiteboarden horisontellt. Så får Patrik använda nedre delen och jag använder övre delen. Jag ska prata lite grann om rotnamnsservrar. Först ska jag faktiskt hoppa på Rickard lite grann om de här graferna. Jag är allergisk mot den typen av statistisk ljug som visades i de här blåa graferna på slutet där. Jag vet inte hur många av er som tittade på skalan där. Skalan gick från 97 till 100. Det såg ut som servern längst till höger var ner i 50%. Det var den inte. Den var uppe i 98,5. När man visar stapeldiagram måste man alltid visa hela grafen från 0 upp till fullt. Och då skulle det där bara vara krusning på toppen. Nej, du har en mindre bild. Nåväl, jag är inte här för att klaga på dig. Jag är här för att prata om rotnamnsservrar. Och rotnamnsservrar, vad är det då? Ja, Rickard berättade rätt så bra. Det är alltså ingången till DNS-systemets databas. De servrar som alla klienter måste känna till för att kunna börja leta sig genom den trassliga vägen i DNS-systemet. Och de här servrarna är alltså allmänt kända och man kan ju inte mata in domännamnen på dem. Man måste ha IP-adresserna till dessa servrar lagrade ute i alla klienter. Hur ofta tror ni vi byter IP-adress på rotnamnsservrarna? Rätt gissat. En rotnamnsserver, den kan alltid göra en av två saker. Det ena är att leda vidare och säga, jag vet inte men den här gruppen servrar där borta vet mer. SC ligger där borta, com ligger där, .nu ligger där borta. Eller så kan de säga att det där domänet existerar inte. För att om man frågar om någonting, om en toppdomän som inte existerar, ett domännamn som slutar med en toppdomän som inte finns, då kan ju rotnamnsservern redan där avgöra att det går inte att komma vidare med det här. Det är lika bra att ge upp nu. Rotnamnsservrarna drabbas av en hel del frågor och trots att DNS-systemet har häftig cachning som funkar, så fort man får ett svar från en rotnamnsserver så får man behålla det och återanvända det i, jag tror vanligast det är 2 dygn för varje toppdomän. Så rasar alltså inte servern i Stockholm ungefär 4000 frågor i sekunden. Give or take. Det varierar lite över dygnet och lite med årstiden och sådär. Men storleksordningen, 4000 frågor i sekunden. Eller om ni vill, 345 miljoner 600 000 frågor om dagen. Och sen på grund av att klienterna har lite olika implementationer, också ändå grundat på så att säga, samma orsaker som Rickard visade här, så är den server som heter A-Root ServiceNet som ligger först i listan, den får ju ta en betydligt högre andel av lasten än vad den egentligen borde behöva göra, just på grund av att den står först och att en del klientprogramvaror ständigt väljer den första. Så den brukar ligga och pendla runt 14 000 frågor i sekunden. Och när SoBig-viruset var ute och åkte i nätet här så var det så att själva viruset, virusprogramvaran, innehöll en egen DNS-klient. Den använde inte funktionerna i Windows, utan den hade en egen liten snutt som pratade DNS och följde det här från rotnamnsserver och neråt. Och då måste ju viruset innehålla IP-adresser på rotnamnsserver, och det gjorde det. Men de hade nöjt sig med 2, A och B. En kompis som jobbar och driver A-Root ServiceNet, han sa, ja, vi tänkte försöka titta lite på den här trafiken, men det går inte, för det är som att försöka läsa tidningen i en storm. Då var de uppe i, vad var det tror jag, bortåt 40 000 frågor i sekunden. Det var dåliga dagar. Det kommer en förvånande mängd dumma frågor. 8-10% av de frågor vi får kommer från IP-adresser i nät 10 och 192.168 och motsvarande. Alltså IP-adresser som är för privata isolerade nätverk som inte finns ute på det stora internet. Det vill säga, vi kan aldrig någonsin skicka ett svar tillbaks till dem. Så de frågorna, de häller vi rätt ner i stora slasktratten. Det blir ju inte klienten gladare av. Men vi kan ju förfara och inte komma tillbaks till dem. Så att vi kan inte göra något annat än att hälla dem i slasktratten. Om vi skulle skicka ut ett svar från nameservern så skulle första router som får tag i det säga, men vart då? Det går ju inte att skicka det här paketet. Och så hamnar det i slasktratten där. Så vi slaskar dem redan på vägen in. Exakt. Och klienten frågar igen om 4 sekunder. What can I say? Det kommer ungefär, jag gjorde lite snabb statistik här för en vecka sedan ungefär. 3,6% frågor gällande domännamn i domänen 10.inadre.arpa, det vill säga klienter som har fått ett anrop från en maskin på nät 10 och försöker ta reda på vad heter den här maskinen då? Och sen har någon liksom inte hanterat det där ordentligt inne på företag som det ska. Det där hanterar vi lite bättre därför att vi har ju insett att de här rootname-serverna ligger och svarar på frågor om och om igen om att nej, den här domänen existerar inte. Den här IP-adressen existerar inte ute på det stora internet. Det här är någonting som ni måste sköta internt på ert företag. Och för att minska den frågelasten på rootname-serverna så är domänen 10.inadre.arpa, den är faktiskt utdelegerad till en grupp servrar vars enda uppgift det är att vara slagpåsar. Men det gör att rotningsservrarna slipper vara det. En klient som har frågat om det är 10 fått en hänvisning till den servern och fått svaret den finns inte. Nästa gång den ska fråga om det är 10 igen, då kommer den gå direkt till slagpåsen. För den har cashat hänvisningen, cashat delegeringen. Så trots att vi har gjort detta så får vi 3,6% frågor om sånt. Det har jag inte tänkt på. Men jag tror att det faktiskt är en rimlig TTL. Typ ett par dagar eller någonting sånt som sitter här för vanliga toppmedel. Vi får 4% frågor om domännamnet localhost. Localhost har en väldigt färdig bakad IP-adress. Den är 127.0.0.1. Den här localhost brukar man hantera lokalt i sin egen nameserver. Men det finns alltså en hel del folk som inte gör det. Det är 13 miljoner frågor om dagen om localhost. Det känns inte heller så meningsfullt att sitta och svara på det. Sen börjar det komma till rätt så nya saker. Just det, vi kommer till det. 3% frågor om toppdomänen local, .local som är ju samma problem. Då. Och det är att så att säga, Microsoft, jag tror Microsoft default-installation och även Apple, och jag ska säga mer saker, även Apple i vissa konfigurationer använder .local som så att säga, en lokal domän, en privat domän in i företaget. Apple sköter det på lite snyggare sätt än Microsoft därför att de kör det visserligen med DNS-trafik men inte på port 53, tror jag, för det mesta. Nu tittar jag på Apple-experterna. Okej. Så att för det mesta så klarar sig, håller sig Apple-hanteringen inom företagsnätverket och så vidare. Men det kommer mycket frågor från Microsoft-installationer. Och jag kommer till svar på din fråga. Vi får även 2,3% rekursiva frågor, det vill säga frågor där folk säger: "Hörru kära rootnameserver, kan du hjälpa mig att leta reda på webbadressen www.sexdorar.com?" Det ställer vi inte upp på, utan vi säger artigt men väl protokolliserat, ta det i brasan. Vi får fler rent dumma frågor. Många underscores, standard name des ersten standards, det vill säga standardnamnet för första installationen. För inkonfigurerat i någon säkert Microsoft tysk release som man tryckte i sedan sa, ja, men titta här, klick, okej, nu kör vi, vad fint. Rena Marjasin problem. Det där tror jag inte är ett domännamn, det slutar på .doc, någon sån toppdomän har vi inte. Någon har klippt och klistrat lite fel också, då hamnar det i rootname-servern. Vad kan man göra åt det här? Inte så jävla mycket egentligen faktiskt. Det enda sättet som man kan göra att försöka hålla nivåerna nere i enstaka procent på det här, det är att hålla på med information och utbildning och se till att hantera localhost och .local och net 10 och allting sånt internt på företaget. Se till att era egna nameserver suger åt sig de frågorna innan de läcker ut på det stora nätet. Och ska ni använda nät 10 så översätt åtminstone adresserna när ni går ut och frågar rotnämnsörerna, för vi kan inte svara tillbaka till nät 10. Ens mot betalning. .local är lite speciell och det omfattar även .localhost. Problemet är, man skulle kunna göra samma sak som med 10 i Nadrarpa, att man delegerar det till slagpåsar. Men Om man gör det, då har man plötsligt skapat en ny toppdomän. Men när 10 så har man inte skapat någon ny toppdomän. Man har skapat en domän som heter 10 Inadra Arpa, men det är ingen toppdomän. För Arpa finns redan. Men med .local så skulle det innebära att man skapar en ny toppdomän och att man gör det på rent tekniska grunder. På grund av att rotnimsövarna bombarderas med frågor om .local så delegerar vi den här med, och då är domänen ett faktum. Idag finns inte toppdomänen .local. Folk bara frågar om den i alla fall. Men den finns inte officiellt ute på det stora internet. Men om vi delegerar den, då kommer den att finnas och synas. Och då har Microsoft och möjligen Apple genomfört en kupp där de har, genom att tekniskt utrusta sina system på det sättet, tillskansat sig toppdomänen.local. Även om den inte används så är den nu blockerad för alla andra. Man kan aldrig någonsin göra en toppdomän.local. Och detta är av politiska skäl omöjligt. Alltså, vi tekniker skulle hemskt gärna vilja göra det här, men det går inte av politiska skäl. Så vi får fortsätta svara på .local. Om det kommer ett formellt beslut uppifrån höga herrars bord via ICANN, Department of Commerce och så vidare att skapa toppdomänen.local och att reservera den för tekniska ändamål och begränsade, så då skulle vi kunna göra det. Men det behövs alltså ett politiskt beslut först för att kunna göra det. Vi har lekt med tanken att stoppa in ett wildcard i rotdomänen. Men vi vet inte riktigt hur vi ska tjäna våra pengar på det. Vi har kommit fram till att det är en dålig idé. Framförallt så blir det så svårt att sätta upp de slagpåsar som ska ta emot det här. För att man kan inte skapa en server som är auktoritativ för stjärna. I alla fall inte ännu. Så att det blir nog ingen wildcard där, hoppas jag. Vad gör man då för att försöka vidmakthålla någon sorts robust drift på DNS-rootnames-översidan här? När det gäller kod, vi kör ju serverkod som egentligen är inte särskilt annorlunda än någonting annat. Rootnames-serverna är ju inga konstiga maskiner. Det är ingen konstig programvara, det är inga konstiga operativsystem, inga konstiga nätverk, någonting. Utan det är standardkomponenter som är ihopsatta, och det viktiga med en rootnames-server, det är mest databasen den har, och så att säga att den är integritetsskyddad så att man verkligen får korrekta svar, och den unika IP-adressen som 13 eller faktiskt 12 organisationer råkar sitta på då. Men vi gör ju vad vi kan för att hålla det här funkande på ett bra sätt, och därför så har vi väldigt nära samarbete med de som utvecklar bindkoden. Det har ju hänt vid flera tillfällen att man har upptäckt säkerhetshål i bindkoden, men i alla tillfällen som jag känner till och har varit med så har rotnimsöveroperatörerna alltid fått förstahandsinformation. Innan det där släpps till någon annan så får rotnimsöveroperatörerna veta att det är hål. Och 2 dagar senare går man ut liksom till nästa instans och börjar släppa det här. Men då har vi redan bytt kod. När det gäller säkerhetshål i operativsystem så kör, för det första så kör ju de olika rotnimsöveroperatörerna väljer ju operativsystem själva, så att det finns en diversitet där. Att olika operatörer kör olika operativsystem. Så upptäckten och säkerhetshål är problem med ett system, så drabbar det inte alla rotnimsöverna. Och sen så gäller det då att försöka hålla sig väl med de som skriver operativsystemet. Och där är det ju faktiskt ur vissa synvinklar en fördel med öppna system, därför att för det första kan man laga själv om man är bra på att hantera en lödkolv som är apterad för C-kod. Det andra är att det finns ju ofta en enorm kunskapsbas ute på nätet som man kan utnyttja och ofta får snabbare svar än från organisationers support front desk. Hej, har du botat om datorn ordentligt först? Så att det finns fördelar med att använda fria operativsystem, och det gör väl ett par av rotnimsöverna också, medan andra använder kommersiella med de fördelar med supportkontrakt och sånt som det har. Så att den här blandningen ger i sig en väldigt bra redundans för det här systemet. Sen har vi ju naturligtvis rotrarna som sitter framför. Inget system är ju så att säga säkrare än den svagaste länken, och trafiken fram till rotnimsöverna är ju också en attackvektor att försöka angripa det här då. Och även där dyker det upp säkerhetshål då och då. Men även där kan jag också säga av egen erfarenhet att rotnimsöverfolket får väldigt tidig information om det här innan det går ut till andra normala vägar. Så att, jag minns en lång natt i Wien här för några månader sedan när vi den natten helt enkelt fick ägna oss åt annat än öldrickning i baren. Men vi försöker då hålla den här goda relationen mot de som tillverkar koden. Men vi har också mötts av väldigt bra respons från kodtillverkare, både när det gäller programvara och operativsystem såväl som rotrar. Alltså de är måna om rotnimsövarna därför att tillverkarna inser vilken viktig resurs det här är på internet, och de inser att om deras komponenter sitter i vägen och exponeras så som den svaga länken när någonting rasade, så ser de hellre att det inte händer. Så det funkar faktiskt väldigt bra, de här samarbetena. Attacker på det här systemet då? Ja, avsiktliga trasiga frågor är ju en typ av attack där man konstruerar DNS-frågor som på något sätt försöker utnyttja hål i serverprogramvaran. Uppfinningsrikedomen verkar tämligen obegränsad i det fallet. Kodproducenterna gör ju vad de kan för att hålla undan för det här då. Och tyvärr är ju inte DNS-systemet det allra mest väldesignade ur säkerhetssynvinkel, så att det kommer att uppstå nya sådana problem, och jag är lika säker på att det kommer att täppas till igen. Det är alltid en fråga om liksom, det är en terrorbalans kan man väl säga då. Det finns ju ett annat klassiskt DNS-problem som är cache pollution, det vill säga att någon som cachar information, att man försöker smita in eller smuggla in trasig information i den här cachen. Det är dessbättre inte vårt problem. Våra maskiner cachar ingenting. Vi svarar så att säga med det zondata vi har från våra konfigurationsfiler, och nedsmutsning av cachen är för oss inte någonting som vi fokuserar på. Det är klienten som har cache, och det är klientens problem att se till att den inte blir nedsmutsad. Vi skulle gärna hjälpa till med form av till exempel Secure DNS, men för att få Secure DNS att funka i den här miljön så måste någon ta ett beslut högt upp i ICAN-hörnet, och det måste till en hel del ny teknik implementerad och faktiskt köra inte för att det ska funka. Men det är inte rotnimsöveroperatörerna som bromsar DNS-sec. Sen har vi DDoS-attacker. Och där det är svårt att försvara sig mot DDoS-attacker när man är ett välkänt mål. Det går liksom inte att ducka och springa åt sidan. Utan rotnimsövrarnas IP-adresser är och förblir välkända. Vi kan inte på något sätt bygga ett system när man snabbt ändrar de här vid en attack. Så att den där gamla rotnimsövern på den IP-adressen kan fortsätta bli bombarderad, för den nya rotnimsövern är här på den nya IP-adressen. Det går liksom inte med 100 miljoner DNS-klienter där ute som måste uppdateras. Vi får såna här attacker med jämna mellanrum. Alltså rotnimsövrarna är kända IP-adresser. Folk vet att det är ett känsligt mål, så att det dundrar in såna här attacker med jämna mellanrum. Men de flesta är av fullt hanterlig storlek. Det mullrar till lite i servern, men så går det över på en halv dag eller en dag. Vissa är större än andra. Vad kan man göra åt det här då? Lastdelning är det första man kommer att tänka på. Sprid frågorna mellan flera servrar så att man kan höja kapaciteten på systemet. Och nästan alla rotnimsövrar gör det här i dagsläget på ett eller annat sätt. Det här skulle kunna vara en design av ett rotnimsöversystem, och genom att då ha lastdelning av frågor som kommer in, nu ska vi se om det här funkar, just det, som kommer in, så kan man sedan sprida ut den här lasten med normal lastdelning över flera servrar som alla naturligtvis har identiska kopior av databasen och svarar på precis samma sätt, så det spelar ingen roll vilken av dem man frågar. Det här brukar kallas för lokal lastdelning, eller local anycast med engelska termer. Och det är i och för sig en bra idé. Det ökar ju kapaciteten att hantera frågor, och det skalar linjärt. En server till så blir det lika mycket frågehantering till, och så liksom det är bara att lägga till servrar där. Men det ökar ju inte på nätverkskapaciteten in mot serverklustret. Utan det är fortfarande så att allting ska in genom rotrar och switchar här. Och får du tillräckligt hög belastning så är det de som ryker snarare än servrarna. Vi kan alltid fylla på med fler servrar, men vi kan inte fylla på med fler routrar framför. Och gör vi det så kan vi inte fylla på med fler knutpunkter på samma geografiska ställe. Så det här skalar, men bara upp till, man flyttar så att säga flaskhalsen från serverkomponenten till nätverkskomponenterna. Och då hamnar vi då istället i Anycast, eller Global Anycast. Och det är alltså ett sätt att installera fler servrar på fler geografiska eller så att säga, fler topologiska ställen i nätverket. Och det blir fråga om, jag ska visa hur det går till lite grann då. Varför man vill göra det här, det är två skäl. Man vill ge bättre tjänst till användarna. De användare som sitter i Singapore, de får inte särskilt bra tjänst från i.rootservers.net i Stockholm. Man skulle hemskt gärna vilja ställa en nameserver i Singapore. Nu finns det tekniska begränsningar som gör att vi får inte, kan inte ha fler än i dagsläget 13 rootnameserver. Då skulle man kunna flytta en amerikansk. De har 10 stycken i USA. Kan vi inte ta en av de 10 i USA och ställa i Singapore istället? Jo då, men det kräver ett politiskt beslut. Och politiska beslut, de följer min farfars farfars fars gamla moraklocka ungefär. Den har stått stilla sedan 1938. Och i den farten går det. Så att politiska beslut, man har försökt hitta lösa det problemet i sen då, 1999, 98 någonstans. Nej, tidigare, 97. Och fortfarande inte kommit till något beslut. Man började skapa, det fanns 9 rootnameservrar väldigt länge. Och sen gjorde man, vi behöver fler, vi gör 4 till. Och så flyttade man ut dem, av de 4 flyttade man ut 2. En till Tokyo, en till London. Och sen dog John på ställ. Så då stannade hela processen och de där står kvar. Där de ställdes. En är dubblerad hos VeriSign och den andra har flyttat lokalt inom Los Angeles. Men den har inte kommit därifrån ännu. Med Anycast så kan man kopiera befintliga rootnameservrar till fler ställen. Vi kan ställa en Stockholms-server i Singapore med samma IP-adress. Och det får fördelen att vi kommer närmare kunderna i Singapore så att säga. De betalar inget, men det är i alla fall våra klienter i Singapore. Samtidigt som den här tjänsten också dämpar effekterna av såna här denial of service-attacker. Alltså servrar på flera ställen på klotet med samma nätverksinformation, alltså samma IP-adress och konfiguration av interface och närliggande routrar och sånt. Samma data, det är alltså exakt samma DNS-data på de servrarna som på de i Stockholm i vårt fall då. Men det är olika fysiska maskiner. Och sen utnyttjar man routingsystemet ute på internet för att låta det bestämma vilken av servrarna man pratar med. Så om man tänker sig internet i den här schackrutiga modellen av att man har operatörer som är ihopkopplat med varandra i någon form av nätverk. Man blir tvungen att rita det så här fyrkantigt för att kunna beskriva det. Om ni vill ha en verklig bild av hur internet ser ut så tänk er då en riktigt, riktigt stor kastrull med spaghetti. Men det gör sig så dåligt på overheadbilder. Och sen så kopplar man in sin lilla routnameserver i något hörn här och hur routingsystemet fungerar är ju att det är som en radiostation så att säga skickar ut information om här finns en IP-adress, den är nåbar via mig. Skicka all trafik till den här IP-adressen åt mitt håll. Och sen sprider sig det här som ringar på nätet ut över hela internet då. Så trafiken kommer lik kompasspilar då att röra sig mot den här punkten som säger att här finns jag. Med Anycast-modellen så gör man istället så att man ställer ut inte två, men flera rootnameservrar på olika ställen på internet. Och var och en av dem skickar sedan ut sina radiosignaler. Och på samma sätt som en radiosändare så kommer då mottagaren att lyssna på den som är starkast. Eller i det här fallet då den som ligger närmast för en viss teknisk definition av närmast. Det är inte närmast i avstånd i kilometer, det är inte närmast i fiberljus millisekunder och det är inte närmast i någonting annat än autonoma systemhopp. Operatörer har ju en identifieringskod som kallas för autonomt system, vissa operatörer har flera. Och man kan säga antal operatörer bort är det som räknas i det här fallet. Och till det har man då applicerat vissa typer av affärsöverenskommelser som bromsar och spärrar lite här och där. Men i alla fall så försöker då paketen ta den väg som i antal operatörshopp är närmast den rotningsöver som är närmast i antal operatörshopp räknat. Någonstans mitt i den här bilden så kommer det naturligtvis att gå en gräns där paketen blir tvungna att välja höger eller vänster. Men rotningssystemet har redan tagit de besluten. Routing-systemet ser till att det alltid finns ett klart beslut om åt vilket håll paketen ska skickas. Så det behöver inte DNS-klienten eller DNS-systemet bry sig om egentligen. Och det här har då fördelen att man, så att säga, man kommer närmare klienterna. De väljer den server som står närmast rent IP-routingmässigt. Och det har också fördelen att vi kan sätta ut rotnimservrar som tar emot och är beredda på att ta emot denial of service-attacker. Extra fördel blir det om denial of service-attackerna genereras inom någon form av lite begränsat område. För då kommer den närmsta rotnimservern till just det området att ta den största smällen. Men de andra drabbas inte därför att paketen går inte åt det hållet. Och det kanske slår ut en av kopiorna. Men de övriga klarar sig kanske då, då. Och så är det säkert inte svart och vitt så att en blir utslagen och åtta inte. Utan det blir väl då att en blir utslagen, ett par tre stycken går lite sämre. Ett par tre stycken märker av det och två klarar sig helt oskadda ur det här. Då. Så att det blir en grå skala där. Men förhoppningen är i alla fall att genom att ställa servrar spridda på nätet så ska man kunna göra det svårt för den som attackerar att slå ut nätverkskomponenterna som sitter närmast servern. Sen är det alltid så med denial of service-attacker att som det stod på någon bild för ett tag sedan, nätverkets periferi är alltid större än antalet servrar man kan ställa upp. Man kan aldrig bygga tillräckligt många servrar för att ta hand om en fullskalig attack. Det går inte. Men man kan göra det sannolikt att man klarar sig bättre. Man får ju en automatisk lastdelning här också. Om man försöker tänka till lite när man ställer ut de här servrarna så kan man, får man ju i normaldrift en lastdelning mellan olika servrar. Och man får med lite tur också automatisk failover. Om en server går ner så kan man så att säga ta bort radiosändaren där. Och då kommer ju pilarna i nätverket inte att gå åt det hållet utan att svänga om mot den som nu är närmast. Den i Australien försvann. Ja, vilken är närmast nu då? Ja, nu är den närmast i Tokyo. Då går vi åt det hållet. Så att man kan alltså bygga mer redundanta och robusta system på det här sättet. Och det är viktigt att komma ihåg det här med attackscenario. Att vi tror att vi kan begränsa effekterna av det. Inte ta bort det och inte klara oss helskinnad, men vi kan begränsa effekterna av det genom att göra på det här sättet. Vad är nackdelarna med Anycast då? Jo, det rubbar jämvikten. I dagsläget så har vi 10 servrar som vi vet var de står. Där, eller så här, tills nyss hade vi 13 servrar där vi visste var de stod. Och vi hade så att säga kända nätverksströmmar. Vi hade kända belastningsscenarier som vi visste hur det såg ut och så här. Men om vi börjar kopiera ut de här servrarna över hela klotet, då kommer ju alla de här magnetpilarna som har varit invridna på vissa sätt, de kommer ju börja vridas om nu när de får alternativa radiostationer att lyssna på. Och det gör att strömmarna mot rotnimservrarna kommer att börja ta nya vägar i nätverket som vi inte känner till ännu. Och det gör att vi inte är på mammas gata längre. Nu händer det nya saker, vi måste vara mer alerta och se vad som händer och vara lyhörda för om det blir problem med det här. Det är komplext. Det bryter mot åtminstone 3 kända internetprinciper. Keep it simple, principle of least surprised och one-to-one mapping på IP-adresser. Alla de här brotten gör det svårare att felsöka. Om det blir trassel med en rotnimserver så är det lögn i elände att försöka ta reda på vilken server de pratar med. Vägen mellan, varför funkar det inte? Vilka effekter har routingsystemet på det här? Och så vidare. Det blir svårare att felsöka. Det blir svårare att administrera, att övervaka att en rotnimserver funkar. Förut kunde man skicka frågor till den här IP-adressen, men nu vet man inte om vilken server det är som svarar. om man skickar frågor kan lika gärna vara servern i Helsingfors som svarar, och går den ner så hamnar frågorna istället i Tyskland. Men det är samma IP-adress som svarar och man får samma svar, så man märker inte någon skillnad. Så det är svårare att övervaka ett sånt här system och se till att det funkar. Det kan vara svårare att komma åt det för administration. För att man administrera de här nätverken så behöver man så att säga bakvägar in i dem, och det kan bli trassligt och krångligt att åstadkomma dem. Och det kan det är också trassligt att vidmakthålla dataöverföringar från källan. Rotnameserverna måste ju hela tiden uppdatera sin rotzonfil precis som vilken nameserver som helst. Och hela det distributionssystemet med många servrar blir betydligt mer komplext när man ökar antalet servrar. Så ja, svårt att felsöka blir det. Och hur ser det ut i dagsläget då? Jo, det ser ut som att 7 av 12 rotnameserveroperatörer gör Anycast i någon form. Och det finns flera olika varianter. Några exempel här är M som faktiskt var först att göra det här. M.rotservers.net är den som traditionellt sett är baserad i Tokyo. Men de har väldigt länge haft en server i Osaka också. Så de är ganska nära varandra geografiskt. Men nätverkstekniskt har det faktiskt varit fråga om Anycast väldigt länge. Vi i Stockholm har i dagsläget fungerande tjänst i Helsingfors också, som vi slog på för några veckor sedan. Och vi har maskineri klart i Milano som vi väntar bara på en router som ska installeras där. Och vi kommer att skicka iväg stackars Kai till London nästa vecka tror jag för att installera mer prylar där. F-RootServersNet är de som har varit mest aggressiva i det här. De har enligt senaste räkningen, ni bör titta på hemsidan idag för att kolla att det inte har dykt upp en ny. Men i alla fall så har de då servrar i Ottawa i Kanada, Palo Alto, San Jose, New York, San Francisco, Madrid i Spanien, Hongkong, Los Angeles, Rom, Auckland nere i Nya Zeeland, Sao Paulo i Brasilien, Seoul i Korea och Johannesburg som ligger längst ner i Afrika. K-RootServersNet, de har också börjat lite sakta, ungefär som vi. Så de har i London, deras traditionella ställe. Och de har även dragit igång sin gamla reservmaskin i Amsterdam. De har länge haft en beredskapsmaskin i Amsterdam. Om London skulle bli bombat bort från kartan så hade de kunnat starta en tjänst i Amsterdam. Men nu har de lyft upp den i parallell med London. Och de är på väg att ställa in i Wien, så vitt jag vet, och några andra ställen. C-RootServersNet, de gör lite annorlunda. De har flera servrar, men C drivs av nätverksoperatören Cogent. Och Cogent har ett ganska stort nät, åtminstone i USA, som så att säga, täcker hela kontinenten. Och de har ställt ut flera servrar inom samma operatör, men på flera ställen i USA. Så att man måste fortfarande så att säga, skicka sin trafik till C till Cogent. Men Cogent tar hand om den så fort den ramlar in i deras nätverk. Om jag skickar paket mot dem så kommer det troligen att komma in till dem i New York. Och då har de en server i New York som tar hand om mina frågor. Jag måste inte åka hela vägen genom Cogent fram till servern i Los Angeles också. Så att de har satt servrar längs kransen på sitt nätverk för att göra det så bra som möjligt. F ägs av Internet Software Consortium som är de som skriver Bind-paketet. Med Paul Vixie i spetsen. Ja, där tänkte jag tacka för mig.